Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skönt. Vi vet inte hur många avsnitt det är. Vi har gjort så många nu.
Vi har gjort väldigt många. Jag tror att det är nummer 16.
Härligt. Av fotboll och damsamhälle.
Och vi är tillbaka lite senare den här veckan.
Mm.
Men så kan det bli ibland.
Ja.
Man måste prioritera om.
Ja, men det kommer ju. Vi är tillbaka. Det är det viktiga.
Ja.
Och att det är ett rykande, eller det är ett intressant ämne tycker vi som vanligt.
Och rykande färsk. Det är det faktiskt också.
Ja, det är rykande färsk.
Det var från igår. Gårdagens.
Ja. Och därför blir det lite sena.
Ja. Har du någonting som från förra veckans avsnitt?
Nej,
fick du några kommentarer på Jonas Eriksson? Har du hört någonting om det?
Ja, det kändisar slår lite grann har jag hört. Alltså, folk vad häftigt att ni fick, hur fick ni den där gästen? Hur fick ni han att ställa upp?
Ja, folk var lite imponerade.
Eller? Lite imponerade. Och återigen, det är inte det som är problemet. Att få folk att ställa upp för den här podden har ju aldrig varit problem.
Nej.
Men att få folk att
vilja... Folk vill ju faktiskt verkligen ställa upp.
Ja, jättegärna. Mm. Och verkligen det som är intresserade är att de verkar tycka det är så intressant att prata om det här. Men att få folk att, som jag pratade om sist, att distribuera podden.
Mm.
Eller att samarbeta med oss eller att hjälpa till att sprida den. Mm. Det är inte lika intressant.
Nej.
Så det fick jag också feedback på. Jag har lärt lite sur.
Jag fick det?
Mm.
Fast det är för sig en intressant reflektion att... Man vill gärna vara med och sprida när man själv är med i det. Men man hjälper gärna inte någon annan om man inte själv är ett centrum av det. Folk är nog mer egocentriska om man tror.
Så kan det vara.
Mm.
Så kanske vi är med. Nej, men det är ju... Ja. Jag tycker vi kör på. Det är jultider och folk kanske inte har så himla mycket tid att lyssna. Vi är korta och effektiva idag. Eller?
Vi är korta och effektiva, men vi är faktiskt mest för egna skull. För jag tror att om det någon gång folk har tid att lyssna på poddar så är det under julen. Jag tror att vi kommer få många lyssningar på våra andra avsnitt, tänker jag, under de här dagarna. Mellandagar, man sitter hemma med sina raggsocker och är mätt från julmaten. Då blir det perfekt att ligga och lyssna på podcast.
Mm, har du någon favoritavsnitt som du vill rekommendera dem då? Någon som kanske det här är deras första avsnitt.
Ja, men jag tycker näthatet med Alva Nilsson var väldigt bra. För jag gillar hennes röstläge, hon var engagerad och hon hade ett brinnande intresse för att prata om det här. Så det tyckte jag var intressant och väldigt, väldigt viktigt och relevant. Sen gillar jag Pia Sundhags avsnitt också om ledarskap.
Mm.
För att jag tycker ledarskap är så kul. Och för att Pia också faktiskt är en väldigt intressant person.
Mm. Ja, för mig är det ganska enkelt. Jag tror man måste börja med avsnitt 1 med Susanne Erlandsson. Och nej, skämt att säga. Man måste lyssna på alla. Nej, men det vore kul om man ville lyssna på alla.
Ja.
Nej, det funkar precis som... Det är ju teman, det är som en dokumentärserie. Man kan ta det tema som passar. Man får in och läsa det.
Mm.
Och förhoppningsvis blir man inspirerad och kanske man lyssnar på ett till.
Mm.
Det vore trevligt.
Veckans tema då? Det är ju faktiskt ett aktuellt ämne, eller ett alltid aktuellt ämne. Sen kanske inte är superaktuellt just den här veckan. Men när det gäller kroppsideal och kost så är ju vi i Sverige väldigt fascinerade och engagerade i den frågan. Har varit så jag vet inte hur länge som helst. Sen hur urminnes tider, långt innan jag föddes. Känner du igen dig?
Ja, jag tror att jag kommer ihåg när man var barn så var det väl något skämt barnprogram hade så här hetsbantning och sånt. Alltså att man gjorde parodier på det redan. Det var väl några medelålders liksom som hetsbantade som man fick skratta med. Så jag också har haft det, jag har haft kosten och det här vår syn på kost som en del av hela mitt liv.
Mm.
Sen kom jag även då från fotbollen och där har man väldigt ofta pratat.
Mm.
Och speciellt inom damfotboll. Vi har ju haft en av våra världsspelare, Tina Nordlund, som blev utsedd till en av världens bästa spelare. Hon slutade sin karriär på grund av ätstörningar.
Mm. Det har hon varit öppen med också, eller?
Det har varit öppen. Hon skrev en jättebra bok om det som jag kan rekommendera. Hon får söka på Tina Nordlund. Men, och det är en utmaning inom fotbollen att tyvärr väldigt många spelare får problem med att man tillför inte tillräckligt mycket näring.
Mm.
Så det finns på föreningsnivå, det finns på lägre nivå och det finns väl säkerligen i alla, det behöver inte vara fotbollen, det finns i hela samhället.
Alla idrotter tror jag det finns och, jag tror att, och såklart också i alla andra samhällsgrupper, oavsett om man är idrottsutövare eller inte.
Så vi hade ju det här ämnet ganska snabbt när vi skulle göra podden, så det här är ju ett ämne som både berör fotbollen och samhället i stort.
Ja, det var en av de första grejerna. Ständigt aktuellt, ja. Med alla dieter och 5-2 hit och dit.
Så var en av de första grejerna vi skissade ner och nu, får vi, nu känns det kul att få göra det innan året är slut. Och vi har bestämde träff med Helena Andersson, damlandslaget och Svenska fotbollsförbundets fysiolog. Hon ansvarar för all spelarutbildning från 15 år uppåt. På yngre sidan både tjejer och killar. Utbildar de spelarna i fysiologi, det kostar en viktig del i det. Men hon har också då jobbat direkt med svenska damlandslaget.
Har också forskat i de här ämnena.
Ja, hon är doktor. Till och med Helena. Och jag har faktiskt hört henne förut och sagt, och även landslaget sagt, att en av de största problemen och utmaningarna i svensk elitfotboll på damsidan är att vi har för lite muskelmassa eller att vi har ett felaktig attityd till kost. Mm. Det har kommit att sägas ut i flera år om man inte riktigt kommer få ordning på det. Vi får väl lyssna om det är ett problem fortfarande. Av Helena.
Vi hör Helena och sen så hör vi oss efteråt nu för att reflektera lite kring de här frågorna.
Fotbolldansmännen hemma hos Helena Andersson. Tack för att du kom hit.
Ja, ni är välkomna.
Tack så mycket.
Vill komma.
Ibland får du komma. Vi var hemma hos Pia Sundhager också. Det är din kollega.
Pia Sundhagers syster var det för
sig. Ja, just det. Pia syster var det.
Ja, okej.
Och Helena, du får ju hjälpa oss om vi har fel. Men förutom att du är fysiolog, eller du är fysiolog för damlandslaget. Och även delaktig i ledarutbildningen, spelarutbildningarna för fler landslag.
Ja, precis.
Och du har doktorerat.
Också. Ja.
Du är väldigt kompetent och erfaren inom ämnena.
Jag har både den akademiska delen och lite praktiskt då. Mm. Men just nu är min tjänst, jag jobbar framförallt på dam- och flicksidan då. Och dels med spelarutbildning, alltså från landslag från att de är 15 år till, och så sen damlaget då. 15 till 19 och så har jag damlandslaget då. Sen har jag varit inblandad tidigare med tränarutbildningen också, även på pojksidan då, när vi har haft de här centrala lägren på Bosön. Så vi har i princip samma, om man pratar om kosten då, så är det ju samma utbildning både på flick- och pojksidan kan man säga.
Intressant.
Jag har hand om helhet, alltså innehållet, helheten så att säga.
Kan vi inte bara reda ut lite kort först bara, vad gör en fysiolog så att vi har det under kontroll?
Ja. Min uppgift är ju, ja, det är mycket utbildning faktiskt i den tjänsten jag har. Så att min bakgrund är ju att jag har alltså disputerat i ämnet idrottsfysiologi. Så att det är väl hur kroppen påverkas under fysisk aktivitet. Och även hur man kan optimera performance, alltså hur man
prestation.
Ja, prestation helt enkelt. Så att det är ju det som är huvuddelen då. Sen har jag blivit, i och med att jag jobbar med flera landslag, så har jag blivit mer och mer expert på just när det gäller återhämtning till exempel, kanske toppa formen till slutspel och så vidare, som i och med att man inte jobbar dagligen med klubblag så att säga.
Behöver ni OS-guld bland annat?
Det har jag också, ja, precis, med USA då, första året med Pia, när hon var förbundskapten där. Och då hade vi ju både USA då som ett klubblag. Så där var det mer en helhet som man tänker en fystränare jobbar, alltså både med styrketräning, uthållighet och så vidare. Och så var det även i Kina då, när vi jobbade med Marika Domanski-Lyfors där. Då hade vi också dem som ett klubblag med.
Har du själv någon idrottsbakgrund?
Ja, jag har tävlat i slalom. Jag är från Norrland, Skellefte. Och sen har jag spelat fotboll också, division 2.
Härligt. Ja, men fysiologi är extremt brett. Och det vi vill göra med podden den här veckan, det är att bryta ut kosten i den här. För det upplever vi dels inom samhället som stort. Man pratar om kostens betydelse för prestation, man pratar om tjejer, med ätstörningar självklart, men vi har högst och jag som kommer från fotbollsbranschen, det är någonting som jag tror jag hör på varenda konferens, att en av största utmaningarna för svensk fotboll är hur våra spelare äter, eller att kanske att de inte äter. Är det så? Kan du utveckla lite om det?
Ja, precis. Alltså, som idrottsfysiolog så har jag en viss kunskap i näringslära då, som det heter, eller kost. Men man kan inte säga att jag är någon expert i det området. Utan där tar jag i min tur hjälp av Sverige Olympiska Kommitté när det gäller damlandslaget i alla fall. Och deras experthjälp när det gäller dietister och näringsfysiologer. Men jag kan ju tillräckligt mycket för att kunna utbilda våra spelare och även se vad är det som saknas eller vad är det som är bra och så vidare.
Mm. Och det är det jag tänker, det är ganska bra. Du har den i helhetsförståelsen lite grann.
Ja, precis.
Om vi börjar med kanske det folk är mest kända, om vi börjar på A-landslaget. Liksom,
mm.
Hur viktigt är det? Är kosten för alla ledare där och hur står sig? Hur funkar det?
Ja, precis. Alltså vi har ju rätt bra i damlandslaget. Vi bor oftast på jättebra hotell. Och där så har jag alltid en kommunikation med köket. Och har en meny där vi önskar vad vi ska äta och så vidare. Så att spelarna har ju möjligheten och de får allt de behöver så att säga. Så på så sätt är det jättebra. Sen är det ju en fråga om oftast det stora problemet är egentligen att spelarna är överdrivet hälsosamma. Alltså de är väldigt medvetna om vad de äter, vilket är bra. Alltså man vill ju gärna att de ska äta nyttigt och så. Men nackdelen med det är att de får i sig för lite kalorier. Alltså det blir för mycket fibrer, för mycket sallad, alltså det blir för mycket luft i maten. Så att de känner sig mätta, men kaloriintaget blir för lite över hela dagen. Så att spelarna förstår ju själva inte problemet, för att de känner sig mätta. De tycker att de har fullt på tallriken, men i slutändan så är det ändå så att de är många gånger i negativ energibalans. Liksom.
Varför blir det den? Varför väljer man då att äta till exempel sallad där man behöver äta mer rikare kolhydrater?
Jag tror att det är för att de tror ju att det är det som är nyttigast och bäst för deras utveckling. Och det kan man ju själv tänka om man läser alla kvällstidningar och så vidare, att det är viktigt att äta mycket grönsaker och man ska dra ner på det ena och det andra. Och det de inte kan förstå är ju förstås att de har en helt annan profil jämfört med en som kanske motionerar 3 gånger i veckan. Så att de vill göra rätt och de har oftast koll på vad de äter för i tron om att de gör rätt. Men problemet är att många får i sig alldeles för lite kalorier då.
Men jag antar att, som du säger, nu jobbar mycket med utbildning även på unga landslag, men jag antar att jobbar med utbildning även på högsta landslaget. Ni berättar ju väl antagligen vad de ska äta och vad man behöver äta.
Ja, precis.
Men är det så att de ändå inte äter på det sättet?
Ja, det kan man säga. Dels är det väl att de, alltså nu ska man inte dra alla över en kant, en del är ju väldigt bra också.
Mm.
Men det är många som, dels är det svårt, alltså om du är i hemmiljö är van att äta en viss mängd. Och så kommer du till landslag och där ska du äta dubbelt så mycket. Då klarar du magen av det helt enkelt. Så där tror jag ett problem är. Och sen är det liksom att en del, de tror ändå mer på kanske, spelarna tittar ju på varandra och vad de gör. Så att även om vi ledare säger vad som är rätt så gör man inte det. Och det kan man ju bara titta på sig själv. Man vet vad man borde göra men man kanske inte gör det alla gånger. Så att det är en ganska stark grupptryck där skulle jag säga. Att de tittar på varandra och vad käkar de och hur mycket och så vidare. Och det märker vi framförallt när de börjar bli kring 19, 18, 19. När många av våra talanger kommer upp i klubbens A-lag och så sen hamnar de i en miljö där de tittar på vad gör startspelarna och oj då, de äter bara så lite, oj jag kanske äter för mycket, eller du vet, de börjar fundera på saker och ting där, misstänker vi. Jag har inga starka bevis, men det är en trend vi ser lite grann.
Men det här grupptrycket då,
ja,
ger det sig uttryck på andra sätt än att de tittar på varandra?
Alltså det som jag tror att de tittar på är dels, alltså spelarna vill ju se vältränade ut och därmed vara deffade, vilket innebär att till exempel en deffad kille har väldigt mycket muskelmassa och väldigt lite fettmassa. Killar kan ju ha ner mot 6-4, mellan 6-8% fett liksom. Och tjejerna tror då att om man har lite fettmassa, då är man deffad. Men problemet är att de tappar väldigt mycket muskelmassa också, för att de får i sig för lite mängd mat totalt. Så att det är inte bara fettmassan som försvinner, utan det är även muskelmassa. Och det är det som vi kämpar med att bygga upp. För vi har mycket svårare för det jämfört med killar, till exempel. Så att de blir lite lurade, kan man säga.
Tittar de på varandras kroppar då?
Är det ja, som... det tror jag absolut. De tittar ju på de här äldre spelarna och de som är i startelvan. Det är egentligen det enda språk som spelare förstår, oavsett vilken kultur. Jag har jobbat i 3 olika länder. Det är om man får starta eller inte. Det är det som gäller liksom. Så att om man ser att de flesta startspelarna ser ut på ett visst sätt, då tänker man, ah, men om jag också gör så där, då kanske jag också får starta. Eller om jag ser ut så där, då får jag starta.
Mm.
Det enda språket de... Vi hade en spelare som inte fick... Ja, vi kallade inte henne till landslagssamling för att hon vägde för lite. Och vi pratade med henne ett helt år om det här. Hon fick chansen att gå upp. Till slut så... Och hon gjorde inte det. Inte på ett år lyckas hon gå upp 2 kilo. Vilket inte är så svårt för oss andra. Så det enda vi gjorde... Det vi gjorde då var att plocka bort henne. Och det var först då det någonting hände liksom. Då gick hon upp de här kilorna. Så de förstår bara ett språk. Och det får jag vara med eller inte. Så länge de får med så tycker de att då är det inget problem liksom.
Tycker du att det är det här unikt för med kost, eller är det du som tänker en fotbollsvän, du är en fysiolog liksom. Mm. Är det samma sak när det gäller annan träning liksom, att de inte så här ska du jobba med återhämtning, lyssnar de på det eller struntar de också det? Är det någon skillnad på kost och andra typer av?
Jag upplever att när det gäller kosten så är det ett större problem än andra delar i träningen. Och det är väldigt intressant och vi har själva undrat varför är det så.
Mm.
Och vi har ju haft dels jag som är disputerad, men även en kille som heter Stefan Pettersson som är disputerad i näringslära. Och vi båda har liksom berättat hur viktigt det här är och varför det är viktigt. Och ändå så gör man inte det som man hör liksom. Så det är inte brist på, det är inte brist på information.
Nej. Vad tror du?
Alla våra flicklag och landslag skulle kunna få 100% rätt på en tenta om de skrev. Men det Pia brukar säga, man går inte från ord till handling.
Mm.
Och vad tror ni, förutom att det inte finns så, när du forskar och säkert har bevis, men vad tror ni, eller vad tror du? Varför tror du att det är så här? Vad beror det på?
Jag tror det är ett väldigt stort problem. Och det finns ju ännu mer i andra idrotter kanske, alltså uthållighetsidrotter och sånt. Men det handlar lite grann om samhället i stort och framförallt de senaste åren, den här diskussionen om kolhydrater då, som har varit, eller som är i media väldigt starkt. Och det har på något vis
att man inte slaget ska äta för mycket kolhydrater.
Ja, precis, att man blir att kolhydrater är liksom det nya fettet, att man blir tjock av kolhydrater. Och det har slagit väldigt starkt i Sverige. Jag pratade med en, hon som jobbar med norska damlandslaget som näringsfysiolog. Och hon sa det, de spelarna vi har i Sverige som kommer till Norge, de har slutat äta kolhydrater för att de har varit i Sverige.
Mm.
Så det har slagit väldigt hårt just i Sverige, det här med låg kolhydrat intag då.
Och rent fysiologiskt, det är helt, och så tränar man på den här nivån, det är helt fel då eller?
Ja, alltså det är ju många diskussioner om det och jag är inte jätteuppdaterad på forskningen, men problemet är att när man gör aktiviteter som är högintensiva, det vill säga nära max, då krävs det kolhydrater för att kunna göra det i hög fart. Det som många motionärer gör, eller till en viss del vissa uthållighetsidrottare, så Björn Ferre har ju skrivit en bok om att han har slutat äta kolhydrater och så vidare. Men de har en helt annan arbetsbelastning och de kan lägga upp träningen på ett annat sätt. De kan välja, de kan styra intensiteten om det ska vara lågintensivt eller högintensivt på ett träningspass. Medan fotboll hela tiden är en blandning av hög- och lågintensivt.
Mm.
Så det är det som är problemet. Spelarna kan liksom inte gallra att okej, de idrottarna som säger att det har funkat för dem, det kanske är en helt annan fysiologisk profil.
Ja, för det är väl det som det känns som att man glömmer bort ibland.
Ja, precis. Och jag menar, som vad heter det, motionär, så behöver ju inte så mycket energimängd mat som vi får. Och just kolhydrater som pasta och ris, det ger ju väldigt mycket energi på liten mängd. Och det är därför vi tycker det är bra. Därför att man får i sig mycket energi med så liten mängd som möjligt. Det vill säga, det blir effektivt.
Stor avkastning.
Ja, precis. Ska du äta potatis så får du äta en hel tallrik potatis jämfört med en liten portion pasta. Liksom. Så det är därför kolhydrater är så bra. För de som behöver det. Sen är det ju, är man soffliggare, en helt annan sak. Liksom.
Men om vi tittar på den, det blir elitfotbollen som du får titta på, som du sa. Du är från 15-åringen upp till, du har varit med i spelutbildningsplanen från 15 år upp till damlandslaget.
Ja, precis.
Är kosten ett problem, anser du, idag?
Både ja och nej. Det är ett problem för vissa spelare. Helt klart. Och just nu påverkar damlandslaget på så sätt att de har för lite muskelmassa. De klarar av att spela en allsvensk match en gång i veckan. De hinner liksom fylla på mellan på en vecka då. Men när man spelar ett mästerskap som vi kommer göra i Kanada, då har man 6 eller 7 tuffa matcher, alltså mot världens bästa lag, och du har väldigt kort återhämtning mellan matcherna. Då kommer du inte orka spela final om man inte äter tillräckligt mycket mellan matcherna. Och det är det vi försöker påminna de här spelarna. Plus att ska man möta Australien, USA, Nigeria som vi har fått nu, så är de rätt stora tjejer liksom. Och då går det inte att väga 60 kilo och försöka vinna en närkamp. Och det är det som är vårt problem just nu i damlandslaget.
Hur ser du på yngre? Är det den här attityden du är inne på, att man kanske tittar, man äter inte kolhydrater, man tittar på andra. Skiljer sig det i yngre åldrarna, eller är det någon som dans?
Ja, det är lite, alltså när vi har föreläsningar och så för dem, så märker man att 15-16, då äter man ju det som finns hemma. Så det är ju föräldrarna som styr vad som finns i kylskåpet. Men man tänker kanske inte så mycket på det. Man tänker, ibland har vi hört kommentarer som att ja, men jag äter så mycket mer än mina klasskompisar som inte idrottar. Men det är bra liksom. Men sen när de flyttar hemifrån och hamnar i de här en del elitmiljöer, så är det något som händer. Liksom de, antingen så är det så att de kanske flyttar hemifrån och inte klarar av att hålla sig, alltså att de klarar av att laga mat, utan det blir mackor efter träningen och fil liksom och sådär.
Men det är eller lite kunskap som krävs.
Ja, eller jag tror kunskapen har de. De vet vad de borde äta. Men det är mer det praktiska runt om liksom.
Vanan att inte
Ja, eller man ska hinna handla och man ska laga mat och sen måste man ju diska när man har lagat mat.
Och det är inte så kul. Alltså, eller man,
nej, det tar ju tid när man är trött efter träning och så vidare. Det i kombination med att man ser då hur de äldre spelarna i klubben äter och så ser vi att det händer någonting där vid 19 års ålder liksom. Eller det kan ju också vara en kombination av att de börjar bli mer medvetna om sitt utseende, att de vill, eller mer måna om det också, för det hänger ju också ihop i den här frågan liksom.
Men jag tänker spontant så här, om man, även om man är lite lat eller inte orkar göra mat och sådär, tror du att, du säger att de har kunskapen, men om man verkligen förstod vad det innebar för kroppen att äta bra mat i relation till mackor, skulle det kunna påverka den tid man väljer att lägga ner på kosten istället?
Ja, det är det vi hoppas att det ska göra, i och med att de får så mycket information av oss och så vidare. Men vi märker ju tydligt att den informationen, vi ger dem informationen, men vi vet inte vad som tas emot liksom. Mm. Eller hur det tas emot.
Nej, lite som en ökning liksom.
Ja, det är där alltså. Det är någonstans det brister i det här att gå från ord till handling. Men så det är en svår fråga. Sen är det ju, ja, så jag tror det är en kombination av att man vill vara hälsosam, för att man ska ju äta sallad och sånt, det är ju bra med mycket fibrer och allting. Och det säger ju alla i alla tidningar. Och sen vill man liksom, ska man orka laga mat när man bor själv? Och sen, ja, hur det ser ut i klubbmiljön lite grann också. Eller inte bara klubbmiljön, det är väl landslag, tittar de ju på varandra. Hur det ser ut liksom.
Ja, för det är en sak, jag har missförstått det här, men om ni tar bort de som är för undernärda, så borde ju de som är startelvan ha de som är på normal nivå. Och om man då ser upp till de som är startelvan, så har väl de förebildkroppar. Borde det inte bara...
Fast det är det som är problemet, att vi har flera som är startelvan som är alldeles för små. Och vi har inte råd att ta bort dem, för vi har inga andra spelare att stoppa dit.
Okay.
I princip. Och det är lättare i USA, för där har man mycket större konkurrens. Där har man råd att plocka bort spelare på ett annat sätt än vad vi har gjort här då.
Okay.
Så vi skulle nog behöva plocka bort en 4-5 stycken.
4-5 trupper?
Ja, det skulle jag, ja, absolut. Det skulle jag vilja.
Så man får tumma lite på värderingarna för att det inte finns något utbud?
Ja, så är det ju lite grann, absolut. Tyvärr.
Men vad drar man gränsen då?
Alltså det är ju en väldigt svår fråga. Man kan ju inte säga att det är vid en viss vikt och så vidare. Men det vi har gjort, vi har mätt kroppsfett. Så vi har en kroppsfettanalys. Och där ser man ju också muskelmassa. Så att det jag framförallt tittar på är muskelmassa. Jag tittar inte så mycket på fettprocenten. Och där har vi ju de här 4-5 spelarna som jag säger, de skulle behöva mer muskelmassa helt enkelt. Och det kommer de aldrig kunna få om de har så lågt kaloriintag som man har. Liksom.
Men hon som var borta, då hon var mest extrem då, ja. Hon tog det beslutet? Eller?
Ja, precis.
Jag tänker, jag läste
hon hade tappat i vikt.
Okej, okay, också det.
Framförallt. Och sen så inte återfått det. De andra spelarna har legat ungefär på samma vikt hela tiden. Vilket jag tycker är för lite det de har. Men det är inte så att de har helt plötsligt tappat en massa muskelmassa.
Men kan man härleda det? Det kanske är lite svårt att säga sådär. Men härleda det till vissa ätstörningar? Är det sånt som ligger i grund? Eller är det, vad är det som påverkar att det är så himla svårt att få dem att äta mer?
Ja, det undrar jag med. Jag har ingen aning. Jag har verkligen försökt. Men de själva tycker inte att det är tillräckligt viktigt. För då hade de redan gjort det. Utan de tycker själva att de klarar av att träna. De klarar av att prestera på match. De får ju starta. De får starta i klubblaget. De får starta i landslaget. Så de tycker själva inte att det är ett problem. Och det är oftast inget problem när man har en match i veckan. Eller vi har en landskamp. Men under ett mästerskap så blir det, kommer det vara ett problem.
Vad kommer det ges uttryck då?
Det kommer ges uttryck att vi inte kommer orka spela de sista två matcherna som kommer vara tuffast också.
Men det är det som är problemet. Det finns ingen annan liksom så här, hälsorisk med sådana saker. Att man...
Ja, absolut. Vi har ju det är därför vi tittar på kroppsfettsanalys. För som tjej då, jämfört med en kille, så normalt är jag att ligga kring 18% kanske i kroppsfett. Och vi har vissa spelare som är på 13%. Vilket som i Norge, om man är längdskidåkare, då får man tävlingsstopp om man är under 10 eller 11%.
Jag tänkte komma till den, för jag läste den.
Ja, precis.
Och då är det liksom, det är odiskutabelt. Då vad hände hon? Ja, Stegra bland annat, en OS-medaljör. Och så hon fick inte starta världscupen.
Nej, precis.
Det diskuteras inte. Det är
bara nej, precis.
Men det är ingenting som du sett.
Alltså, vi gjorde med de individerna som hade väldigt lågt kroppsfett, så gick vi vidare och tittade på deras hormonbalans och alltså hälsostatus helt enkelt. Och det har vi samarbetat med en expert på SOK också, som kan sådana grejer då. Och alla de spelarna som låg väldigt lågt, de hade normalt, alltså de hade normal menstruation, de hade bra hormonvärden och så vidare, så att det fanns ingen hälsorisk för de spelarna. Däremot så har de ju ingen buffer. Skulle de bli sjuk en vecka, sängliggandes, eller att de är under ett mästerskap, får vissa dagar kanske man får negativ energibalans, till exempel en matchdag, då har de ju absolut ingenting att ta av, och då är det ju musklerna som ryker. Så att det vi försöker påverka dem var just att de behövde öka några kilon, både fett och muskelmassa framförallt, för att kunna ha då en viss buffer att de dagarna, säg att man flyger till exempel, man får inte i sig den maten man behöver, de dagarna dras ju muskelmassa av på de här spelarna. Det är egentligen det som är huvudpoängen. Alltså att jag vill ju att de ska kunna prestera.
Mm.
Och det måste man. Och det är därför vi tjatar om det här med muskelmassa. Och då kommer ju kosten in som en viktig faktor.
Mm.
För jag tänker, det är ju ingenting, vet inte, som man har läst om i alla fall. Förutom för många år sedan när Tina Nordlund ändå skrev en bok om hon fick ätstörningar.
Ja, precis.
Anorexia till och med. Men det verkar på något sätt att om man tittar på landslagsnivå att jag har inte läst om några fler fall, men om jag tar fotbollen generellt och det är kanske riktigt, men man hör ändå, tycker jag, som fotbollstränare att i var och vart annat lag så nämns det en spelare som har en ätstörning idag.
Ja, just
det. De kanske inte är på landslag, alltså antagligen de kanske lite mer sjuka, då blir man inte så bra.
Nej,
har du hört någonting om det här i klubbarna? För det är ju ändå hemmamiljön lite.
Ja, precis. Nej, men vi har ju alltså, jämfört med uthållighetsidrotter och kanske alltså estetiska idrotter som gymnastik och sånt, så är ju fotbollen väldigt förskonad ändå om man tittar procentuellt hur många som utvecklar anorexi eller bulimi och sånt. Så att det är väldigt få fall inom landslagsverksamheten som vi har upptäckt. Det har hänt några gånger, lite på de yngre landslagen. Men det är väldigt få procent ändå, skulle jag vilja säga, av stora massan. Däremot så det jag skulle vilja säga är ju att vi har ett ätstörningsbeteende. Alltså inte att man utvecklar sjukdomen. Men däremot så är ett stört ätbeteende. Alltså att det här, ni kanske har hört talas om ortorexi. Man är överdrivet hälsosam. Att man blir lite träningsnarkoman samtidigt som man har extremt koll på vad man äter. Det har vi problem med, skulle jag vilja säga.
Generellt eller bara på de här 4-5?
Nej, generellt. Alltså, om det lutar åt ett ätstört beteende så är det i sådana fall att det man får kalla då ortorexi.
Mm.
Så skulle jag vilja säga.
Var kommer det ifrån?
Ja, det är ju de här faktorerna jag räknar upp. Alltså, dels är det ju vad spelarna läser själva i media och så vidare. Mm. Och just det här att man tror ju verkligen att om jag äter mycket fiberrik mat, om jag äter mycket sallad, så är det hälsosamt för mig. Och det vill ju vi alla vara, hälsosamma. Så det de missar är ju sån här mängden kalorier som de behöver få i sig. Jag brukar säga det lite skämtsamt, för vi är väldigt noggranna med kosten här. Och sen har jag pratat med spelare som spelar i Tyskland. Och där kan de ju ta liksom en bratwurst och en öl efter träningen. Jag sa det, de äter liksom, i och med att de tar den där bratwursten så får de i sig mycket mer kalorier. Alltså de kanske äter mindre hälsosamt, men de får i sig mängden fett som de behöver kanske. Nu ska man inte gå omkring och äta fett hela tiden, men just den här kombinationen att de får i sig i slutet av dagen, så har de fått i sig tillräckligt mycket kalorier, vilket många av våra spelare inte får.
Nu, jag tänker på det ändå, hur ser du på, du är en del av landslagsledningen såklart, inte bara ditt ansvar, men att 4-5 spelare antagligen är har någon form av problemet för oss, men de har lite för lite muskelmassa.
Ja, de har för lite muskelmassa.
Och kanske inte blir optimala som förebilder då i den kroppsidealet. Och det är ju ändå Sveriges förebilder för alla hundratals barn och ungdomar.
Ja.
Och så tittar man så där ska man se ut om man är i landslaget. Hur tror du det påverkar?
Ja, jag tror, alltså det är synd tycker jag att det är så. För det är klart att det påverkar lite grann, det tror jag, absolut. Sen har vi ju vissa spelare som är väldigt bra också, så att vi har ju en kombination av de två. Men vi har märkt, alltså, de senaste kanske 5 åren så har ju svenska spelare blivit mycket mindre. Till och med pratar man det i andra länder, att Sverige är det tunna landslaget. Tidigare kanske, för 15 år sedan, då hade man ju nästan problemet med damfotboll att många var småmulliga och hade för lite muskelmassa på så sätt och vägde för mycket liksom. Och nu har det blivit nästan tvärtom då. Så det är ju inte... Jag tycker det är en oerhört frustrerande situation, därför att det är så enkelt att fixa till. Om man skulle... Det handlar om några... Nu pratar vi inte att de är sjuka, utan det handlar om några kilon hit och dit. Och just att få, jag har sagt till spelarna att det är som att jobba 8 timmar men få betalt för 2 om man inte äter rätt. Alltså, det spelar ingen roll hur många timmar du är på gymmet. Om inte du får i det... För all träning är nedbrytande. Så om man inte äter så kan man ju inte bygga upp musklerna. Eller överhuvudtaget få en uppbyggande miljö. Så då har man ju liksom kastat bort alla de där träningstimmarna på ingenting. Då är det bättre att ligga hemma i soffan och vila.
Men gäller det både bara fysiken eller gäller det psykiskt också?
Det är klart att det säkert påverkar alltså mentalt också. Om man inte klarar av att hålla koncentrationen uppe och så. Men framförallt alltså sockret... Alltså, har man energi kvar så går det först och främst till hjärnan. Så den klaras väl hyfsat bra, men det är klart att det påverkar koncentrationen under en längre tid. Och särskilt under ett mästerskap när vi spelade i VM 2011, så första matchen där var det 42 grader på planen.
Mm.
Så att det är ju inte bara en match, om man jämför Piteå mot Umeå, 11 grader ute. Man spelar en match, sen har man en vecka tills nästa match. Utan här är det liksom... Vi spelar 2 på dagen, det är 42 grader. Det kan bli förlängning, kanske inte de första matcherna förstås. Men, och sen 2-3 dagar senare möter du Japan. Så att det är lite skillnad alltså.
Men du var inne på det förut. Att ni har försökt med massa åtgärder, men ni har inte lyckats med det än.
Nej.
För att ändra det här beteendet. Vad är det ni har gjort för att...
Ja, det så har vi ju... Dels som sagt, vi har ju... Jag tycker, min filosofi var, skulle vi angripa det här problemet med mat, då ska vi göra det seriöst liksom. Så det vi gjorde då förra januari, eller var det, kanske 2 år sedan till och med. Ja, det är det nog. När Pia hade just börjat. Så gjorde vi en kroppsscan på alla spelare för att titta just på fördelningen av muskelmassa och fettmassa. Och sen gick vi vidare med de individerna som hade väldigt lågt och tittade på hormonella, alltså alla hälsoparametrar. Plus att de individerna det handlade om, de fick då samarbeta med Stefan från SOK och få ett upplägg hur de ska lägga upp maten. De fick fråga honom om allt möjligt, liksom mat, för allt från maträtter till det räcker med att lägga till det här så blir det lite mer kvalitet liksom. Vi har följt upp på landslagssamlingar, har vi samtal, vi väger dem kontinuerligt, vi utbildar dem. Så ja, i princip det enda vi inte har gjort är att tvinga dem att äta, alltså att vi serverar tallriken till dem. Annars har vi liksom, jag väljer till exempel i våra menyer, särskilt alltså måltiden efter träning eller match, då är det viktigt att kolhydraterna finns med. Så där kan bara spelarna välja på ris eller pasta. Det finns inget annat val. Det har vi också lagt till.
Mm.
Vi har lagt till så att vi har till och med tagit bort sallader så att de inte ska kunna göra så mycket sallad. Alltså att de bara har lite mindre val, möjligheter. Annars har vi bott på sådana hotell där det är så här fantastiska salladsbufféer och det är fantastisk mat. Så att man vill ju att de ska kunna välja det, men det har vi också tvungna att göra, att ta bort lite sallad så att de inte kan bara välja det. Vi har också ändrat om i ordningen när de tar mat. Alltså så att man tar först pasta eller ris. Sen kommer proteinet. Och sist får de ta sallad liksom. Ja.
Man tänker så här, om det är någon som lyssnar på det här som kanske själv jobbar i en ungdomsförening.
Ja, just det.
Som kanske inte har med... En av din erfarenhet, om man bara vill väcka, man märker att det kanske finns ett märkligt synsätt på mat, alltså man ska bara äta sallad, så man upplever det är någonting som inte riktigt stämmer här. Vad tycker du, finns det någonting man kan göra som man inte liksom, för att få skapa en ökad förståelse. Vad skulle du ge för tips då till en?
Alltså framförallt det beror på om spelaren bor hemma till exempel, så tycker jag man bör involvera föräldrarna också. Så att man åtminstone att det finns möjligheten till att äta rätt hemma. Men sen också försöka prata med spelaren i fråga liksom, att de, så att de förstår hur mycket de behöver och så vidare. Och framförallt, det har jag sagt till vissa klubbar, att har man möjligheten att äta tillsammans efter träning, så kan ju klubben styra vad de ska stoppa i sig. Att det måltidet, i alla fall att man äter, så vet man att de, just det måltiden efter träningen, så har man fått i sig det man behöver så att säga.
Det är bra tips. Men just att börja på att prata med spelare, för ibland det är också någon rykte man har hört. Det har varit lite kanske tabubelagt, så här, eller jag har uppfattat det bland ledarkåren, att prata om kost med en kvinnlig väldigt, spelare.
Precis.
Hur ser du, hur kan man göra det liksom? Är det bara att prata om det?
Ja, alltså, jag tycker det är bättre att prata om det än att inte prata om det. Men jag vet att det är en väldigt laddad fråga. Vi har pratat om det på elittränarkonferenser och så vidare. För man har ju även, det kan ju vara vissa spelare som skulle behöva gå ner något kilo också.
Mm.
Vi hade också sådana spelare i damlaget när vi gjorde den här skannen och så vidare. Och då kallade jag det för viktjusteringsprojekt. Alltså man justerar vikten lite grann.
Mm.
Man ska inte banta, det handlar inte om det. Utan man ska igen fokusera på prestationen. Alltså
optimera
för att,
den liksom.
Ja, för att du ska kunna optimera din prestation så skulle du tjäna på att väga 3 kilo mindre eller 3 kilo mer. Så att man hela tiden fokuserar på det då. Men jag vet att tränarna tycker att det är en väldigt svår fråga. För att man har ju också hört i media fall där att min tränare sa att jag var för tjock och så fick jag anorexi. Mm. Och det är klart att som tränare vill man ju inte hamna... Man vill ju inte att spelaren ska bli sjuk liksom. Så att många tränare väljer då att inte prata om det alls liksom.
Jag tänker även föräldrar kanske också som ser det här.
Ja,
som
ser precis.
Barnet växer upp eller det blir en stor förändring i kosten. Helt plötsligt så tar man inga kolhydrater överhuvudtaget eller man äter ingenting alls.
Nej, precis.
Det kanske finns en, jag uppfattar att det kan finnas en rädsla att prata kring kost. Men det...
Ja, jag tror det. För det, man vill ju som sagt inte beskylla någon som kanske, om man inte är helt säker på hur det ser ut och så vidare. Men det är ju aldrig fel att prata om det och liksom bara nämna att jag har märkt att bla 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 eller så vidare. Men det är ju ett svårt, alltså det är ju ett jättestort samhällsproblem. Det ser man också på unga, alltså dagens, alltså 10-åringar, 11-åringar, alltså deras föräldrar, de vill ju ge dem mat som passar till en vuxen. Alltså du måste äta en Gainomax efter träningen eller du ska äta 3 bananer och sådär. Men som barn behöver man ju inte samma råd som vuxna. Så det är ju liksom... Hela samhället är ju lite snett... Alltså det blir ju lite crazy när det gäller kosten överhuvudtaget.
Mm.
Ja, det känns som att vi har fått massa kunskap men ändå inte kanske rätt kunskap eller fortfarande
bristfälligt. Alltså det handlar framförallt om rätt tillfälle. Alltså säg att du är motionär och så går du på gymmet 3 gånger i veckan. Du lyfter hantlar som är 2 kilo. Då behöver du ingen sportdryck för att klara den timmen som du tränar. Då blir det snarare tvärtom. Du får för mycket energi. Alltså, du gör inte av med, om man nu som motionär kanske syftet är att hålla sin vikt eller gå ner i vikt. Och då har det blivit, i media har det blivit så att nu ska alla äta, dricka någon sorts proteinshake eller någonting. Men då förlorar man ju totalt syftet med varför man gick på gymmet överhuvudtaget. Så att det som har blivit fel tycker jag, det är alltså i relation till vilket arbete man utför. Vad stoppar man i sig?
Mm.
Ska man vara en multisportare, då kan det vara bra att kanske köra såna här energigeller och sånt. Men går man på gymmet 2 gånger i veckan och cyklar 20 minuter, då behöver man inte en sån. Så det är där problemet är att folk... Det finns jättemycket information, men många vet inte vid vilket tillfälle man ska använda vad.
Ser du någon skillnad i attityder så att du jobbade, spelutbildningarna var detsamma när det gäller kost för pojkar och flickor?
Ja.
Man hör i alla fall, liksom, är det samma problem på pojk- och killsidan som på tjejsidan?
Nej, det är väldigt tydliga spår. Flicksidan är kolhydrater framförallt som försvinner. Alltså, där har vi ett kolhydratsproblem tillsammans med att då får de i sig för lite energi. Alltså det de gör är att om man tänker tallriksmodellen, den här LCHF, det är low carb high fat. Det innebär att man tar bort kolhydraterna och stoppar dit fett istället. Men det gör inte de här spelarna. De tar bort kolhydraterna och stoppar dit sallad. Det är det som är problemet med, ja, inte bara det, men alltså, så totala mängden mat blir för lite. På killsidan är det, de är alltid hungriga. De håller på att växa och så vidare. Men där ser vi
mycket... Har du inte tjejerna på att växa också?
Ja, man kan ju tycka det. Mm. De borde växa mer muskelmassa. Men de är oftast, de är bara så hungriga så de bara vräker i sig mat, vilket är jättebra på killsidan. Däremot där vi ser, där är det mycket mer problematik med tillskott och sånt. Alltså, det är proteinshakes och det är vitaminer och det var mamma tyckte jag skulle ta de här tabletterna. Så där är det ju mycket mer, där är ju då den här också problematiken i samhället att killar ska bygga muskler och bli stora och deffade liksom. Och då tror man att för att kunna bli det måste ha en proteinshake eller något annat tillskott. Så där har vi mycket större problem med tillskott och sådana delar. Och där är det mycket lättare, för där är det bara att säga att när du fyller 18, om du åker fast så är du borta i 2 år. Det spelar ingen roll vem som är din tränare eller läkare. Utan där kör vi lite skrämseltaktik helt enkelt. Att vill du bli en elitspelare eller vill du bli en ny Zlatan, då är det bara att hålla sig borta från sådana produkter. Annars är din karriär över. Och det budskapet är ju ganska lätt att förstå.
Tydlig konsekvens.
Jämfört med tjejer då, att äter du inte tillräckligt blir du skadad. Ja, det kan de ju förstå. Men de går ändå inte hela vägen ut liksom. Det blir inte den här, då är du borta liksom.
Fast ni har ju kört den lite grann då, om man är tillräckligt undernärd. Då verkar det ju funka. Så att det, den skrämselstaktiken. Ja,
det var en spelare som vi hade jobbat med ett helt år. Som vi kände, nu finns det inget mer att göra.
Nej.
Vi skulle inte i första hand göra det. Alltså det är svårt. Utan man vill ju i första hand försöka hjälpa dem så att det blir bra liksom.
Men om man tittar på, om man förstått det rätt, så det är en negativ trend lite grann. Alltså vi har mindre muskelmassa nu än för ett antal år sedan, till de här internationella lag, säger det smala Sverige.
Ja.
Om det skulle fortsätta liksom, så att vi har 10 spelare i startelvan förutom prestationen, det är väl en, alltså, när vad kan man göra för att vända den här trenden? Eller vad görs för att vända trenden?
Nej, det är en svår fråga. Det är som sagt, jag har försökt alla saker jag kan komma på. Men det handlar ju mer, alltså det vi inte har gjort och det vi har pratat om, alltså det är att ha med en beteendevetare. Alltså det handlar om att ändra ett beteende. Så att rent fysiologiskt med alla medel som jag kan och näringsfysiologiskt också, så har vi gjort allt som går i princip. Och då nästa steg är ju just att ändra sättet att tänka helt enkelt, att de verkligen förstår konsekvensen.
För det här ämnet vi pratar om nu, så att då skulle det kunna vara som om Sverige får stor torsk av alla i alla matcher här i VM och man märker att alla lag är fysiskt överlägsna. Det kanske skulle då innebära att nu måste vi börja jobba med det.
Ja, men då är det för sent. Vi vill ju vinna medaljer nu. Nej, men vi har ju, tack och lov har vi faktiskt de andra spelarna då som är på planen, 5-6 stycken, de har ju väldigt bra muskelmassa och ser bra ut. Så att, men det är klart, det skulle vara en fördel om alla var det.
För jag tänker det här är ju lite drottare.
Ja.
Som jag tänker mig i alla fall, man pratar med lite drottare, borde vilja bli absolut så bra som möjligt. Man har lyssnat på intervjuer på allt vad de heter. Charlotte Kalla eller Björgen och även de här fotbollsspelarna som är super, alltså ändå professionella, de är proffs liksom.
Ja, precis.
Men det sitter ändå och berättar, skulle man ha mer muskelmassa så skulle man sannolikt kunna prestera ännu mer. Och ändå gör man inte det.
Nej, precis. Eller så försöker de men de når inte hela vägen fram. Så det är ju väldigt frustrerande. Jag har kämpat med det här i många år. Jag är jättetrött på det. Nu är det Mattes problem. Nej, men Pia vet ju om det också.
Det är konstigt för jag tänkte, man kan ju relatera att det skulle kunna vara samhället. Det är något med samhället såklart, samhället är stort. Men det känns ju som att det kanske är så att jag kan inte andra, alla, det kanske alla idrotter som har problem liksom, för tjejer.
Ja, det tror jag, alltså lite grann, det tror jag nog.
Och med din internationella erfarenhet då, med USA och Kina, eller kanske även titta internationellt, alltså, vad tror du det beror på att Sverige, att det här är en starkare trend i Sverige än andra delar?
Ja, det är en bra fråga. Jag funderar mycket på det faktiskt. Varför just Sverige som nation verkar vara väldigt känslig för så här dieter överhuvudtaget. Mm. Alltså 5-2-dieten eller LCHF eller vad det är. Och jag har ingen aning varför det är så.
Det känns ju Amerika, alltså det, jag kan inte Amerika så bra, men det känns som amerikaner, alla dieter kommer ju från USA.
Ja, så är det.
Och där känns det, det man ser i alla fall, ja, men det där någon gång att det är hälsokost och det är galna människor som är extrema. Ja. Men landslag, damlandslaget på sin sida verkar kanske inte vara, där har man lyckats på ett bättre sätt. Och så skapar man förståelse.
Ja, men absolut. Och där, alltså traditionellt är USA ett fysiskt landslag. Och många coacher, de väljer ut fysiska spelare i deras system. De kanske inte väljer de mest tekniska eller de som har bäst spelförståelse, utan det är de som är fysiskt starka som kommer igenom deras system. Och tidigare när Mia Hamm var i landslaget och så vidare, då kunde man liksom inte komma till landslaget och inte vara vältränad, för då blev man liksom, då fick man en utskällning i princip. Hur vågar du komma hit och ta min tid om du inte är vältränad? Så att de har en tradition att bli, alltså de tar hand om, dels kan de ha personliga tränare så att de ser till att jag, när jag kommer till landslaget, då är jag stark, jag är uthållig och jag klarar av att ha var konkurrens till de andra. Så det är extremt proffsigt på så sätt liksom. Det har vi inte riktigt i Sverige tycker jag. Här är ett annat, dels har vi inte lika många att välja på så man blir inte utslagen på samma sätt. Men det är, där kan man känna en skillnad att de amerikanska spelarna, de är väldigt proffsiga. De vet att det här är mitt jobb och det här måste jag sköta för att kunna bli uttagen. Medan många av våra spelare är så, men inte riktigt alla i svenska dam.
Ska vi ta, vi har två frågor som vi alltid ställer till alla, alla gäster. Som vi
glömmer den första.
Ja, men vi brukar ju nästan alltid glömma den första för att vi är så intresserade av ämnet. Men vi ställer en fråga till alla gäster som vi brukar fråga om. Vad tycker du att damfotboll har för betydelse för samhället?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det har en viktig funktion. Därför att dels så engagerar människor. Det är väldigt många som tycker om att se på damfotboll. Alltså som man träffar runt om. Och sen tycker jag också att det är viktigt i den här jämställdhetsdebatten. Att det är viktigt att visa att, ja, eller jag tycker att vi är ett bra exempel på det. Ja, jag har funderat ibland, man tänker så här, ja men jag jobbar ju bara med fotboll, det är inte så viktigt. Men det är ju ganska viktigt i, alltså inte just damfotboll, men fotboll i sig. Det är mycket social kunskap man lär sig. Och man blir bra på att samarbeta. Man får lära sig att känna vad betyder ett lag. Mm. Att man är del av någonting större liksom. Så det är en väldigt bra uppfostrande miljö.
Mm.
Och jag har rest väldigt mycket i olika länder. Och alltid varit med i ett fotbollslag dit jag har flyttat liksom. Så det är ett väldigt bra sätt att lära, eller få kompisar och lära känna folk och så.
Men jag har pratat om också. Man kan.
Och ja, precis. För jag har bott i Australien och där spelar jag i ett lag. Så får man lära känna riktiga australiensare än att bara lära känna andra svenskar som bor i Australien till exempel. Och så vidare. Så att på så sätt tycker jag det är jättebra social plats som mötas.
Och så främjar det hälsa också.
Ja, framförallt. Och så är det ju roligt.
Ja, vår sista fråga då. Hur tycker du att man ska göra för att ge damfotboll ytterligare uppmärksamhet?
Damfotbollarna har ju ganska bra uppmärksamhet om man jämför med många andra sporter. Det har jag diskuterat med mina kollegor på SOK. Att jämfört med den och den sporten, ni får ju jättemycket uppmärksamhet i media. Så det är ju positivt och väldigt kul. Däremot så tycker jag nog, ja, det är en bra fråga.
Tycker du att damfotboll, även om den får mycket uppmärksamhet i relation till andra sporter, tycker du att den får den uppmärksamhet som den förtjänar?
Alltså jag tycker jämfört med herrfotboll så tycker jag att det blir mindre seriöst med damfotboll. Även om nu var lottningen till och med direkt sen, det var ju väldigt bra. Alltså det går ju framåt hela tiden. Men oftast så tycker jag att det skulle kunna vara bättre kvalitet på det som händer i media när det gäller våra spelare. Men jag ska, det är svårt att säga, för när det är mästerskap och så hinner inte jag läsa någonting. Så det kanske är jättebra då under mästerskap. Jag har inte möjlighet att läsa då, men jag tycker, ja precis. Det blir mycket uppmärksamhet nu, det här som händer med Therese och med bilen och allt det här. Men det är ju sporten vi vill få fram ännu mer liksom. Kanske inte bara att det är orättvist för hit eller dit liksom.
Fokusera på sporten då, på bollet.
Ja, det tycker jag.
Jätteintressant.
Tack så mycket för att vi får komma hit hem till dig.
Ja, ja. Tack för att ni ville komma.
Då är vi tillbaka efter Helena Andersson.
Ja.
Vi är inte hemma hos henne längre.
Nej, vi är hemma hos dig som vi brukar vara. Poddstudion nummer ett. Alltså det är, ja, det är så stort ämne. Alltså, fysiologi är stort och så kost i sig då.
Väldigt många beröringspunkter då, tänker jag också.
Så det är utmanande om man ska börja på det här. Och vi hade ju kost som tema, men vi hade väl en hypotes att det skulle vara ett problem. Alltså att vi vet att det finns issues med det här. Och det tycker jag ändå att, om man sammanfattar, man citerar Helena Andersson, att 4 av 5 spelare i startuppställningen i svenska landslaget anser hon har för lite muskelmassa. Sen om det, och det har med kosten att göra. För att de äter så pass lite så att de kan klara inte av att bygga muskler, utan man förbränner musklerna för det finns för lite näring. 4 av 5 spelare är ett av världens bästa landslag.
Kan inte du börja lite med varför det kan vara så här? Vad tror du i bakgrunden till att det ser ut så? Att folk äter för lite eller, och inte vill äta mer?
Jag tycker, alltså, det är därför jag tycker det är så jäkla svårt att förstå. För att de här personerna är ju elitidrottare. Det är ju superproffs liksom, som är extremt duktig i sin idrott. Och vi pratade om det innan. Och om det innebär, om man tränar på ett sätt eller man äter på ett sätt, och så indirekt så blir man ännu bättre. Varför man inte gör det? Det är det som jag har så jäkla svårt att förstå. Alltså, och det är därför jag tror att det här handlar om ett mycket större problem än för fotbollen eller för landslagsspelarna. Det är ett samhälle vi lever i som skickar väldigt starka signaler till, i det här fallet då, kvinnor om hur man ska se ut och vad man ska äta. Och att det till och med tar bort att man inte gör, alltså inte, nu får jag inte dra alla vid en kant, men att man inte stoppar i sig de optimala förutsättningarna för att bli framgångsrik. Det är det enda jag kan svara på. Jag vet faktiskt inte.
Men du tänker så här, varför? För om man vet om det här, de har ju som hon säger all kunskap, men ändå så motiveras man inte tillräckligt mycket för att göra den här förändringen och stoppa i sig mer mat. Jag kan inte se någonting annat än att det skulle handla om, alltså, rent och skärt utseendefixering.
Ja, det är sannolikt.
Att det, och sen så huruvida utseendefixeringen, vad den påverkas av, om det är, kan ju, det är ju allt möjligt från uppväxt till syn på sig själv, självförtroende och media och så vidare. Det är ju en väldigt stor fråga. Men att det är så pass starkt förankrat att man hellre väljer det framför den optimala prestationen då, som hon pratar om, man kan få om man äter ordentligt. Och som vi var inne på i slutet, så tror jag verkligen att det är jättesvårt. Alltså dels är ju en kroppsfixering väldigt starkt fastätsad i en psyke. Det är ju så, folk som har lider av ätstörningar till exempel kan ju ha det hela livet. Det är ju nästan som ett missbruksproblem. Så att förändra en sån inställning och ett sånt beteende, det är väldigt, väldigt svårt. Därför tyckte jag det var väldigt bra att Helena sa att hon skulle ta in en beteendevetare, kanske någon form av psykolog i sitt samarbete, för att det här handlar om att ändra mental inställning till kost. Och sen tänker jag också att det är jättesvårt att få till den här beteendeförändringen så länge man lyckas. Alltså det går nästan inte att få en människa med ett väldigt inpräntat beteende att ändra det beteendet om man inte liksom kör i botten och inser att man måste. Så länge man klarar sig och håller sig vid liv med det här beteendet, även om man förstår rationellt sett att det är fel, så kommer man inte göra den förändringen, tror jag. Och det är ett problem som man kan jämföra med massa andra saker.
Absolut. Utan konsekvens, och får en personlig konsekvens eller en direkt konsekvens, ja, för annat, så gör det ingen skillnad.
Precis.
Och det är därför
Alltså därför är det så svårt, för det handlar kanske inte, det är inte sjuka individer. Man ser bara att det här kan vara skadligt, inte optimalt. Och tittar man på då, det som kanske är mest känt, det är ju norska skidlandslaget. Det är alltså en konditionsidrott där man oftast får nytta av att man är väldigt tunn och smal.
Mm.
Men de har ju regler. Alltså om du har, jag vet inte exakt vad regeln är, men det har någonting med fettprocent eller vikt eller någonting sånt.
Mm.
Och är den under önskat värde, eller då får de inte starta i världscupen. Då plockas de bort. Och det kan ju låta, men de plockas inte bort, de ges ju stöd och allting. För att om de inte får en konsekvens finns det en risk att det blir värre.
Mm.
Och det är väl det här som är det viktiga. Vi säger väl inte att det sa Helena också, det har ingen ätstörning på den nivån. Men det finns ju en risk att om det går åt fel håll. Jag tänker, även om man hoppar ur landslaget, om man inte är bra längre, om man mår lite sämre i livet, om man har en tung period, vad händer då?
Får man till att dit,
det är väl det som är farligt. Alltså, blir det här extremt då? Det känns väl ganska stabilt om man är ett landslag där man vägs och mäts och får rätt kost och alla är på en, man har stöttning och allting. Mm. Den dagen du slutar.
Och inte ha den
backupen.
Nej, precis.
Så jag har ingen aning, men jag tror att problemet är större i föreningarna än i ett landslag. Mm. Och då är ändå utmaningen i landslaget ganska stor.
Mm.
Men jag tror det finns en del till, förutom det med kroppsideal, för det tror jag är jättestor del. Jag tror också kan det vara med att man kanske inte håller med om att man blir bättre med mer muskler. Alltså att man känner sig...
Men man vet ju inte det heller.
Nej, man vet inte det. Så det är bara någon som säger det. Mm, liksom, det är en hypotes, och vi vet ju inte heller det. Men det tror jag en annan del. Att, som man säger, lätta spelare, man kan springa, man orkar mycket. Och jag tror det där liksom, att man ibland lurar sig själv. För att, som Helena säger, men han tar energin slut. Mm. Flera matcher, du orkar inte prestera. Så det är ju fakta. Så är det ju.
Mm.
Men jag tror att man som spelare själv uppfattar sig att väger några kilo mindre, har mindre muskler, så är jag lättare att röra. Alltså att man inte riktigt håller med kring det här.
Och sen precis, man vet ju aldrig heller vad man klarar av om man inte har varit där heller. Det kanske är lättare att jämföra sig om man har vägt mer tidigare, men om man aldrig har vägt så pass mycket eller haft den muskelmassan, så vet man inte heller vad man inte har.
Man kan ju ändå fundera på nu, Lena själv är doktor, och har haft SOKs nutritionsperson, alltså har ju enormt kompetenta människor som berättar om det här.
Mm.
Vi har också sett att en av de mest framgångsrika lagen i världen, USA, har vunnit ofta på sin fysik. Så det är väl man borde ju ha den här kompetensen.
Mm.
Men jag tror, det finns också en del till, och jag tror att det handlar lite ibland om, jag tror att det är skillnad på lagsport och individuell idrott.
Ja.
För att om det handlar om individuellt, det är bara en hypotes, en reflektion liksom. Kan jag tänka mig att det är bara en själv. Alltså om jag får 1,5 kilo mer muskler och kastar mitt spjut lite längre, om det bara handlar om mig, så tror jag att jag skulle göra det.
Mm.
Men om man är del av ett större sammanhang, så är inte det en direkt konsekvens. Även fast jag blir lite snabbare eller lite starkare i en duell, så kanske man tycker, ja men det kanske inte alla andra blir, eller okej, jag kanske är smidigare. Alltså det är inte en direkt koppling, för det är så större system.
Det är baksidan av lagsport, alltså att man har ju trygghet med lagsport, att man kan förlita sig lite grann på sina lagkamrater om man själv kanske inte har den bästa dagen. Men det också kanske gör att folk blir lite lata, skulle jag inte säga, men lite mer bekväma och inte ligger på hugget på exakt samma sätt som en individualist behöver göra.
Ja, precis, och det går också att gömma sig lite grann. Ja. Det är absolut en baksida.
Mm. Det kan jag faktiskt verkligen tänka mig att det skulle kunna vara en anledning.
Mm. Sen att det jag tänker på, att det här stärks är att det är ett samhällsproblem eller att det är någon form av norm eller vad som helst, det är att varför är det här, hon säger själv att det är så otroligt mycket vanligare hos tjejer än killar.
Mm.
Alltså varför är det så? Det är ju elitidrottare, alltså de stjärnorna är lika professionella som herrstjärnorna. Men varför har man ett problem med muskelmassa i damlag och inte herrlag, eller på flicklag och inte pojklag? Helena berättade om att killarna, de äter bara på allting, de tänker inte på så. Det är det som gör att jag får, det måste ju bero på någonting. Det måste ju bero på
det är väl en samhällsbild som eller det är väl en bild som finns i hela samhället, att kvinnor överlag alltid har varit mer fästa vid dieter och vikt än vad män har varit. Det är ju, men jag funderar framförallt på varför det ser ut så i Sverige. Vi har, som hon säger, en väldigt diethets här. Varför är dieter och det här med vikt så himla starkt förankrat i vår kultur jämfört med andra kulturer kanske?
Verkligen.
Och jag börjar tänka lite grann på så här, ja, men vi är ju människor med ganska höga krav på oss själva och på varandra, och folk är ganska dömande i Sverige, kan alltså jag kan tycka att folk är ganska dömande och folk har mycket synpunkter på andras vikt och sådär. Att man själv här, och svenskar kan ju ibland kan man ju säga att svenska inte vill sticka ut. Alla gillar att vara ganska homogen och klä sig lika och så. Det känns som att vi någonstans i det ska försvinna i massan, och vill man inte, man vill vara som alla andra, och den nivån ska vara väldigt, väldigt hög också, både när det gäller utseende och prestation, alltihopa egentligen. Mm. Och så blir liksom det, till följd av det här blir vikten då liksom en vikthets.
Mm. Ja, men det är ju, det är intressant alltså, eller intressant, det är också
långdraget, men
nej, Helena säger ju det själv, att hon på landslagsnivå hör från de internationella lagen att man ser, ger epitet, alltså svenska damlandslaget, det smala landslaget. Mm. Hur är det möjligt? Mm. Alltså, vi är framkant, en av världens bästa ligor. Varför sker det i Sverige, inte någonstans? Du är inne på det, det kanske också är ett resultat. Alltså, ja,
det, men jag vet ju att de här tjejerna fick ju höra fula slagord vid EM, eller hur? Kossar och vad det var. Alltså bara det, jag har ingen aning om det kanske är så i andra kulturer också, att man liksom kastar slagord på folks utseende. Men bara sån typ av hets när man går till attack på tjejernas utseende, eller som vi har i vårt näthat i massa andra sammanhang, när folk klagar på deras utseende, eller folk, jag såg något program häromdagen om programledare som varit utsatta för näthat, där de får höra jättemycket fula saker om deras utseende, just att folk är så besatta av att kommentera andras utseende, att det liksom blir så himla viktigt för alla att vara snygga och vara smala. Mm. Och då blir det så även fotbollsspelare liksom.
Såg du den här virala kampanjen? Jag tror att det var en amerikansk nyhetspar som läste upp nyheter. Har du sett den?
Nej.
För just, han var också så, han som man märkte att efter varje sändning så kommenterar de hennes utseende och hennes kläder. Man fick ingen, så han testade, han hade samma kostym, samma kläder på sig ett år. Mm. Skulle få någon, fick inte en enda reaktion.
Nej.
De såg inget, kommenterade det överhuvudtaget. Nej. Det var inte av intresse. Medan henne var det hennes utseende, vilka kläder hon kunde ha det här.
Mm.
Och han bara, det var det slaget som jättemycket. Mm. Återigen, det här har vi ett stort, om det är Sverige eller USA, men ja, det är därför det, jag tycker det var bra att prata om det här, att man få en förståelse för att det kanske är så här.
Ja.
Och att vi måste ju, vi måste försöka ändra på de här idealen. Man får fan se ut som man vill. Man måste kunna, om man vill prestera som elitidrottare, så ska man väl skita i hur man ser ut. Då ska man väl känna att man kan göra det man kan för att bli så bra som möjligt.
Mm.
Som är hälsosamt. För det är det som är grejen också.
Mm, verkligen. Men det handlar ju om att ha självkänsla och självförtroende och våga se ut som man själv vill.
Mm.
Och här ska jag få göra en generalisering som folk kanske kommer att hata mig för, men jag upplever faktiskt att män är hårdare i sin bedömning när det gäller utseende än vad kvinnor är. Alltså män dömer kvinnor mer på utseende än vad kvinnor dömer män på utseende. Och så det, jag tror att man får tänka om lite där.
Och varför är det så då?
Jag vet inte, det känns som att alltså, kvinnor är mer benägna att se till personer än till yta än vad män. Men det här är verkligen bara min uppfattning. Jag säger inte att det ser ut så här, men det här är min erfarenhet, har varit så.
Mm. Vill du ha slutordet på det här?
Slutordet på det. Så får vi önska alla en god jul.
Det får vi göra. Är det säkert att du... Ja, det är ju julafton på onsdag.
Exakt.
Ja, god jul och jättekul att ni har lyssnat så många veckor. Vi kommer tillbaka.
Vi kommer tillbaka.
Med någon julklapp.
Hej då!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.